stå gärna kvar tillsammans med mig. Vi har kommit till en av de mest centrala texterna i hela, inte hela, bara hela apostlagärningarna, utan också hela Nya testamentet och också Bibeln. Vi läser ifrån apostlagärningarna 2 kapitel 42, så några versar framåt. Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödsbrytandet och bönerna. Alla människor bävade. Många under och tecken gjordes genom apostlarna. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla efter vars och ens behov. De höll samman och möttes var dag troget i templet, och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket, och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för detta ditt ord. Kommer med vördnad inför det. Och vi ber dig att det ska ge oss liv och förståelse idag. I ditt namn. Amen. Varsågod och sitt. Den här texten kommer vi för med en vördnad. Den här har inspirerat den tidiga kyrkan och nästan varenda reformrörelse som har funnits har grundat sin tanke på vad församlingen borde vara i den här texten. Den första kyrkans liv direkt efter det att de uppfylldes av den heliga andes kraft. Pingstdagen var där, och hur levde de sen? När man har försökt att tänka på hur församlingen ska se ut, så är det den här texten som man framför någon annan text har gått till för att försöka förstå hur vi ska leva ut tron idag. När de tidiga pingstvännerna i 1900-talets början sökte Herren, så var det med den här texten som man försökte organisera sin församling och försökte söka Gud för att detta skulle bli verkligt. Man ville inte ha en del av den kristna tron, man ville ha hela tron. Inte en bit av evangelium, utan det fulla evangeliet. Man kallade det så, sin teologi, det fulla evangeliet. Kallas också för the fivefold gospel. Man talar om Jesus som frälsaren, som helaren, som andedöparen, som helgaren, den som renar det inre livet, och han, Jesus, som är en snart igenkommande kung. Allting hämtas utifrån apostlagärningarna och den här texten. Det fulla evangeliet. Vi vill inte ha en del, vi vill inte ha små bitar. Vi vill inte att det ska vara en skugga av vad det har varit. Vi vill ha det fulla evangeliet här och nu. Men det är inte bara våra pingstvänner, våra tidigare pingstvänner, som har inspirerats av detta. Det gjorde man på medeltiden. Det gjorde man i reformationen. Det har man gjort som baptister och metodister. Man har ständigt gått tillbaks till den här texten. Idag ska jag tala utifrån vad gör de i den här texten? Hur gör de? Och vad händer då? Vad gör de, hur gör de och vad händer då? Vi kommer precis från det att de har blivit uppfyllda av den heliga ande. Det är 3000 stycken som är del i församlingen nu. Från 120 stycken som fanns där i övre salen och bad, så är de nu tre stycken stycken, och de gör 4 stycken saker. De håller sig till apostlarnas lära. De har en gemenskap med varandra. De finns med i brödsbrytelse och de finns med i bönerna. Apostolisk lära, gemenskap, brödsbrytelse och bönerna. Det är det som de gör. Apostolisk lära. Vad betyder det? Och när jag satt här i morse så funderade på det, tänkte jag att kanske är det bäst att läsa 1 Johannes 1 och 1. Där Johannes försöker förklara vad det här är för lära som han förkunnar. De första orden som han skriver i sitt brev är dessa. Det som var till från begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det vi har skådat och tagit med våra händer, det är det som är vårt ärende. Det är livets ord. Ja, livet blev synligt och vi har sett det och vittnar om det och vi förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern och blev synligt för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er för att också ni ska vara med i vår gemenskap. Som är en gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomligt. Johannes talar om något som har kommit till honom. Om hur han fick bli utvald och fick möta Gud själv och gå runt tillsammans med honom. Och när vi läser det som är vårt nya testamente så är det vittnesbördet från det här gänget. Det är de som är grunden till vår tro. Jesus själv, Guds son som kom ner till oss, valde att inte själv skriva ner någonting. Det finns inte ett enda ord nedskrivet av Jesus. Utan genom erfarenhet från de som gick med honom har det här delats vidare. Det här är det som är vårt ord idag. Det är det som är Bibeln idag. Det är inte Gud som har skrivit den här boken. Utan det är människor som har skrivit det tillsammans med den helige ande genom sina erfarenheter. Den första församlingen tänkte redan här. Alltså det första som händer efter det att de blivit fyllda av den helige ande så är det. Vilka ska vi lyssna till? Vilken röst är det vi ska liksom rikta oss mot? Apostlarnas röst. Bibelns röst. Det är det som ska vara det ord som vi rättar oss efter. Man plockade inte bort saker. Man la inte till saker. Man försökte höra vad är det Gud vill säga till oss genom deras erfarenheter och genom det som de sen då skrev ner. När vi talar om Bibeln så är det ganska svårt att säga vad är det vi menar när vi talar om Guds ord. Vi förstår att det är viktigt. Men på vilket sätt är det viktigt? Ja, allting som vi tror ska hämtas härifrån. Och när vi säger att Jesus var både liksom Gud och människa. Det talas om inkarnationen. Så kan vi tala om Bibeln på samma sätt. Det här är både Gud och människa. Det är människor som har skrivit ner men inspirerade av den helige ande. Det vill säga, det här är hållbart. Det går att stå på. Och är det någonting som vi finns i vår församling som inte ligger i linje med apostlarnas undervisning, Guds ord, då ska vi vara väldigt tydliga med att då har vi rört oss åt fel riktning. De levde i apostlarnas lära och tänkte att allt ska vägas och mätas utifrån Guds ord. Den andra delen handlade om att de fanns i en gemenskap. Det var inte bara en tro som fanns i tanken. Ingen YouTube-kristendom där man liksom får in saker i tanken men inte finns bland andra människor. Nej, tvärtom så var det här tydligt att man var liksom inne i en tajt och nära gemenskap. Och här används ordet koinonia på grekiska. Det är samma ord som används när man gifter sig med någon annan. Det kan användas till och med för en sexuell relation. Alltså det betyder en otroligt nära, varm, intim relation. En så nära relation beskrevs den första församlingen att man hade med varandra. Man var tillsammans, står det. Och man möttes varje dag i templet och i hemmen. Det här var en gemenskap som inte bara hade en söndagskristendom, möttes en gång i veckan. Utan man levde tillsammans, delade tron tillsammans och hade också en egendomsgemenskap. Det här är någonting som många har blickat tillbaka på sätt som någon form av ideal som är väldigt svårt att upprätthålla. Man sålde allt vad man ägde och hade och delade ut både till de fattiga och man hade det gemensamt. I den grekiska kulturen, som inte är den judiska här nu då, men i den grekiska kulturen så talar man om de allra närmaste vännerna. De hade tillgång till mina egendomar. De som är de allra närmaste vännerna till mig, de kan kliva in och de kan använda det som finns i mitt hem. Och någonstans på samma sätt tänker jag att man tänkte här. Det som fanns där blev en sån nära gemenskap att det var som att äganderätten i någon mening upplöstes. Inte ovanifrån utan underifrån. Man ville dela med sig för att man hade fått en sån nära och god gemenskap. De sålde allt vad de ägde och hade. Det handlade troligtvis inte om att de sålde allt på en gång. Utan att det var ett sätt att liksom leva. Där man kontinuerligt gav. Där man ständigt var generös. En koinonia-gemenskap. Den tredje delen handlar om brödsbrytelse. De delade nattvard hela tiden. Det här handlar om en kärleksmåltid där man äter tillsammans. Att man delar måltid tillsammans handlar också om en typ av gemenskap. Men det är också tydligt att det här handlar om att de faktiskt delade nattvard. Att de påminner sig om dopet. En gång hade de blivit döpta, men de ville ständigt påminna sig om detta dop. Jesus Kristus själv hade ju sagt att detta ska ni göra, samlas kring det här och gör det kontinuerligt. Han talade om sig själv, jag är Kristi kropp och ni ska bli Kristi kropp. Men sen så satt han där och bröt brödet och så sa han, detta är Kristi kropp. Och det var som att den tidiga församlingen inser att om vi ska vara Kristi kropp måste vi bryta Kristi kropp och ta del av det, inte bara en gång, utan kontinuerligt. I den här måltiden så vet vi att det finns en dimension av evigheten. Nu ska jag inte bryta detta brödet förrän den dagen då jag bryter det och äter det tillsammans med er i evigheten. Varenda gång som de bröt brödet så var de där tillsammans med Kristus i framtiden och ville leva detta framtidsliv redan nu. Men det talar också om gemenskap. Så är vi, fastän vi är många, del av en och samma kropp. För vi har alla tagit del av ett och samma bröd, skriver Paulus. Supertidigt i den kristna traditionen. Så förstår man att det här brödsbrytandet gör oss delaktiga i samma far. Och då är vi gemensamma syskon. Jag kommer ihåg när jag välkomnades in i pingstförsamlingen där jag växte upp. Varenda gång som man kom in så stod det en broder och hälsade på mig, min lille pojke. Fridbroder, sa han. Och det var lite udda. Men det är något väldigt varmt i det. Tänk att hälsa varandra och säga vi är inte från samma släkt, vi är inte samma familj, vi kanske inte hör samma på något annat sätt. Men när Kristus är vårt centrum, när vi delar samma måltid tillsammans så är vi syskon. Det här skapar identitet. Och så står det att de delade detta brödet i jublande, uppriktig glädje. Hur kan vi få till det nattvardsfirandet? Att de delade detta och höll måltid i jublande, uppriktig glädje. Och sen så kliver vi in och så ser vi bönerna. Och här står det inte att de bad i allmänhet, utan det står att de kliv in i bönerna. Och när man läser om det här i kommentarer så tror man att det här handlade om att de visade en tydlig lojalitet med den judiska bönetraditionen. Man klev in och fortsatte att be så som han hade bett i den judiska traditionen tidigare. Ni kommer ihåg Daniel i Babylon. Hur han blev utsatt och inte fick be. Han blev förbjuden att be. En rättrogen jude brukade be 3 gånger om dagen. De läste salta salmerna, gjorde de orden till sina egna ord. Sträckte händerna mot himlen, vände sin blick mot Jerusalem, så gjorde alla rättrogna judar. De tidiga kristna fortsatte den här traditionen. De samlades varje dag i templet för att be de här bönerna. Och sen så lägger han till också en kommentar, den här kommentaren då, säger att, och de bad troligtvis spontant också. Så de fanns i en bönerytm. Och den här bönerytmen gav en stabilitet i tron som liksom blev till ett liv som också gav en spontan tro. Hur kan vi hitta en rytm och ett liv i bön där bönen är liksom någonting som ständigt pågår? De här fyra delarna fanns de i apostolisk lära, gemenskap, brödsbrytelse och böner. Och jag tänker att det som det här talar om, det är ju vårt hela vårt liv såklart. Men också alla de här delarna måste finnas med i en gudstjänst. När vi möts så ska gudstjänsten symboliseras av de här delarna. Det ska vara en bibelförankrad förkunnelse. En gemenskap som är på riktigt. Det ska vara en brödsbrytelse som riktar vår blick och skapar en identitet. Och det ska vara bön i fokus som lär oss rikta blicken mot honom och ta oss vidare med fokus på Gud in i vardagen. Låt oss gå in i den andra delen. Detta är vad de gör. Hur gör de då det här? Och jag skulle inleda med att ta en liten omväg. För i Bibeln och det jag ser Jesus göra är att han talar om en konflikt som ständigt finns där. En konflikt som vi alla är del av och som vi möter på i det samhälle där vi lever. Det är bibelord som Ebba läste tidigare från Matteus 6 och 24. Jag läser det en gång till. Ingen tjänar två herrar. Antingen kommer ni hata den ene och älska den andra, eller hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Mammon kan betyda pengar, mammon kan betyda den här världen. Mammon betyder samhället som vi lever i. Jesus säger, det finns alltid en konflikt mellan samhället som ni lever i och mellan Kristus. Ni kan inte tjäna båda två lika mycket. Den ene kommer vara herre i ett liv och den andra kommer att vara efterföljare. Det här säger Jesus och då får vi tro att det stämmer. Men det är inte bara han som talar om det här. Utan det finns många forskare som menar att våran hjärna funkar på det här sättet. Det kan liksom bara finnas en sol i vårt solsystem. Precis som kosmologin funkar på det sättet. Att två solar i ett solsystem kommer bli konflikt, kommer våra hjärnor och våra liv att funka på det sättet. Och så finns det någon som har forskat på samhället, sociologer och historiker, som menar att det samhälle som vi lever i, den stat som vi finns i, kräver våran lojalitet och ytterst sett våran tillbedjan. Och att allting som vi finns i är en del av en rytm eller en liturgi som riktar vår blick och vårt hjärta och vill få oss att älska någonting annat än Gud. Och här måste vi vara varsamma med oss själva. En av de här forskarna skriver så här, han heter Kavanaugh och han skriver: kyrkan har nu blivit en del av världens berättelse. Världen har absorberat kyrkan in i sig själv. Det han menar är att kyrkan har blivit erövrad av världen. Världen har så att säga ätit upp kyrkan och kyrkan har blivit till någonting annat än vad den egentligen skulle vara. Under samhället har kyrkan blivit en skugga av sig själv. En annan forskare som talar om det här, som skriver om den svenska men också andra nationalstater, Erik Hobsbawm, nu får ni lite teori här, han skriver: det lilla folket eller språket, den lilla kulturen, skulle passa ihop med framsteget, alltså staten, endast genom att godta en underordnad ställning under någon större enhet. Eller genom att dra sig ur striden och bli ett vilorum för nostalgi och andra känslor. Kort sagt, genom att godta en likställighet med gammalt arvegods. Det vill säga, vi som kyrka kan finnas tillsammans med det här samhället. Men om det inte blir konflikt däremellan så kan vi veta att samhället har vunnit striden. Och vi kommer att bli som kyrka likställigt med gammalt arvegods. Det vill säga udden försvinner. Evangeliet försvinner. Det som är tron på riktigt liksom äts upp av samhället genom att man underställer sig. Och på samma sätt så går vi då tillbaks till det här bibelordet som Jesus säger. Vi kan inte tjäna både Gud och mammon. Vem är herre i mitt liv? Vem är herre i ditt liv? Vem är det som får bestämma din lojalitet och dina prioriteringar? Och vem äger din agenda? Och vad har kyrkan och Gud blivit i ditt och i mitt liv? Det här talar jag om för att när jag ser om hur de gjorde de här fyra delarna så är det två stycken ord som sticker ut. Det ena är ett ord som inte alls översätts speciellt, får man säga, bra. Det är kanske fel att säga det. Det är väl bra på ett sätt, men det är inte riktigt lika tydligt. Det står, och de deltog troget i apostlarnas undervisning. Och det är ordet troget som jag vill fokusera på här. Och ordet troget är på grekiska, ska jag hitta det här, proskarerto, och betyder hängiven och uthålligt. Hängiven och uthålligt. Hur höll de sig till apostlarnas undervisning? Hängivet, uthålligt. Hur var de del i den här gemenskapen? Hängivet och uthålligt. Det är samma ord som används när Jesus själv säger, stanna kvar och sök mig. Sök mig inför pingsten. Då säger han, sök mig ihärdigt. Sök mig uthålligt. Stanna kvar här. Sök mig ihärdigt och uthålligt. Och när de väl har fått den heliga ande så är de uthålligt ihärdigt tillsammans. Det är som att han vill stryka under att vi gör inte det här halvhjärtat. Vi gör det här på riktigt. Det är någon del som är något djupare i oss själva. Och sen så finns det ytterligare ett ord som jag skulle vilja stryka under. Och det står alla människor i vers 43. Alla människor bävade och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Och ordet bävan är phobos. Och går att översätta med fruktan eller Guds fruktan. De samlades. Och de var hängivna, uthålliga. Och de hade en Guds fruktan i sina liv. Det vill säga, det här är ingenting de lekte med. Det är ingenting de gjorde med halvhjärtenhet. Utan de klev in och gjorde det här av allt vad deras själ och hjärta var. I våran väckelsetradition så finns det någon form av, vi vill ta tydligt avstånd ifrån det som inte känns äkta och på riktigt. Och jag hittade ett citat från 1925. En man som heter Anders Wern som skrev om andligheten i Halland. Och då skrev han så här. Jag känner mig av Herren manad att sända några rader till Evangelie Herolds läsare från detta mörka fält, alltså Halland. Det finns 150 000 människor i Halland, av vilka de flesta icke veta vad verklig frälsning är. Människorna äro så högkyrkliga på dessa trakter att de bara har en förgylld psalmbok och gå in och sätta sig i en stadskyrka, så tycker de att det är bra kristendom. Vi är då mycket föraktade av de namnkristna. De säger sig vara Jesu Kristi efterföljare. Men ett sådant liv de leva bevisar att de är helt annat än kristna. Anders Wern, Halmstad, 1925. Att det finns en kristendom som är skuggan av en kristendom. En kristendom som har, så att säga, underordnat sig ett annat narrativ, en annan berättelse. Och som inte är den apostoliska kristendomen. Men så finns det en kristendom som är den kristendom som är från hjärtat på riktigt, byggd på Guds fruktan. En tro som kostar någonting. Den tron är det Bibeln talar om. Den tron har de som har funnits i de här väckelserörelserna velat tillbaks till. För ett par år sedan så läste jag en text och det började komma en rädsla eller kanske en bön i mitt hjärta. Jag läste om Samuel och om Eli. De flesta som har gått i söndagsskolan känner till den här berättelsen. Hur Samuel kommer till templet. Hur hans präst är, eller hans styvpappa, vad ska vi kalla honom, är den som bestämmer. Och Gud ropar till honom: Samuel, Samuel. Och han springer iväg till Eli och säger: vad vill du? Ni känner igen berättelsen. Och Eli går tillbaka till templet. Eli, han som var ledare för hela templet, han som skulle få folket att tillbe, han gjorde inte sitt jobb. Herren sände en profet till honom. Och han sa: därför säger Herren, Israels Gud, jag har en gång lovat dig, Eli, och din fars släkt att alltid få göra tjänst inför mig. Men nu förklarar jag att det ingalunda ska bli så. Jag ska ära dem som ära mig, men de som föraktar mig, de ska bli förnedrade. Det som hade hänt var att Eli hade blivit trött. Han levde väl ganska gott själv, men hans söner som skulle ta över, de levde för att roffa åt sig så mycket de bara kunde. Och människor som kom till templet för att offra och som av hjärtat ville tillbe, de fick inte möta Gud i templet. De mötte en församling eller ett tempel som var själviskt, som hade glömt bort Gud och Guds vägar. Profeten kommer till Eli och säger: du har inte tagit hand om Guds hus. Du har inte sett till att skydda befolkningen. Befolkningen längtar efter Gud, men du låter dem inte få det gudsmöte som de längtar efter. För templet har bara blivit en skugga av vad det borde bli. Så Eli kan inte längre höra Guds röst. Han talar istället till Samuel och säger: då kom Herrens röst. Han ställde sig där och ropade som förut: Samuel, Samuel. Och han svarade: tala, din tjänare hör. Så säger Herren till Samuel: jag ska göra något stort i Israel som kommer att skrälla era öron på alla som hör det. Den dagen ska Eli och hans släkt drabbas av det som jag har hotat med. Allt det ska uppfyllas från början till slut. Och ni som kan berättelsen vet vad som hände. Både han och hans söner dog. För mig så har den här texten blivit personlig. Och min bön har blivit: Gud, låt mig inte bli som Eli. Gud, låt mig inte bli som Eli, en person som blockerar vägen för människor som vill möta Gud. Människor som hungrar och söker Herren. Att de kan få finna en plats där det verkligen finns ett gudsmöte och människor som söker och älskar honom av hela sitt hjärta. Att vi kan hitta en plats här, skapa en plats och en plattform där det är nära mellan himmel och jord. Där det finns människor som tar budskapet om Herren på allvar och inte döljer det i fin form. I gyllene biblar och en kultur som kallas god, när den egentligen bara är lam. Låt oss tro att vi kan få skapa någonting större. När min bön har blivit: låt mig inte få vara en Eli, låt mig istället få vara en Johannes. En Johannes döparen, där det står: en röst ropar i öknen: bana väg för Herren och gör stigarna raka. Tänk om vi skulle kunna få vara de människorna som bygger en plats för honom dit vägarna för Herren är raka. När man kommer in hit så ser man inte form och fin struktur, och man ser inte liksom ett fint program och människor som talar på ett sätt som känns liksom toppen och anpassat efter världens system. Utan man ser Gud genom människor som älskar honom av hela sitt hjärta. I veckan satt jag och läste. Och just nu så finns jag i en läsning om väckelsen som fanns, inte på 1900-talet, utan väckelsen som fanns på 1100- och 1200-talet. Jag läste om cisterciensermunkarna. Och så märker jag hur det står när jag samtidigt förbereder predikan. att en grupp av munkar börjar läsa apostlagärningarna och de börjar längta efter det apostoliska livet. De ser hur mycket kyrkan har skaffat sig av rikedomar. Hur en munk lever det goda livet fullt av överflöd. Och de säger, vi vill inte ha det här livet. Vi vill ge bort allting vi äger och har och vi vill leva i fattigdom. Så de bryter sig loss från de gamla benediktinerklosterna. Ger sig ut och startar en ny orden där de lever i enkelhet, lovar fattigdom och vill reformera sig själva utifrån apostlagärningarna som ideal. De säger, vi vill inte bara vinna några stycken. Vi vill vinna hela världen. Bernard av Clairvaux, som är en av de förgrundsgestalterna, han skriver så här: vår orden är tjänande. Det är ödmjukhet. Det är frivillig fattigdom. Det är lydnad, frid och glädje i den helige ande. De prioriterade livet i bönen. Att få fördjupa sig själv och leva tillsammans med Gud. Och det händer någonting runt Berna. Det händer någonting kring de tidigare cistercienserna. Det finns en längtan i samhället som har börjat byggas. Och människor går i tusental i kloster för att de vill ha det livet. Det här radikala apostlagärningarna livet. Människor vill verkligen leva det. Så när Berna är ute och missionerar, så står det beskrivet om hur kvinnor gömde sina barn för att de inte skulle gå till Bernard och lyssna till honom. För varenda pojke som lyssnade till honom ville ge sitt liv till Herren och bli munk i resten av sitt liv. Och så tänker jag att det finns någonting i det enkla evangeliet. Någonting som lockar människor och drar dem djupare. Och i Lyon så finns det en man som heter Valdes. Han läser apostlagärningarna. Han läser om hur de gav bort allt de ägde och hade. Han bestämmer sig för att göra på samma sätt. Han ger bort det som han har och han lever tillsammans med andra människor i en gemenskap. De börjar mötas i hemmen. De inser att Bibeln är viktig, apostlarnas lära. Så de börjar översätta Bibeln till folkspråken. De översätter Bibeln så att alla kan läsa. De börjar resa från stad till stad och predikade. De läser att även kvinnor predikade. Så kvinnor började på 1100-talet att predika. Och människor blir helade runt den här gruppen. För att det Guds ord predikas. Och där man lyssnar till apostlarnas lära och lever det livet, så kommer också Guds kraft, så människor blir helade i den här gruppen. Franciscus av Assisi 100 år senare, så vi är runt 1200-talet. Även han läser de här texterna. Han ger bort allt som han äger och har. Och han ser längtan som finns i samhället. Och han bestämmer sig inte bara för att ligga på sina knän och ropa till Herren. Utan vi måste ut på gator och torg och missionera om det budskap som han hade fått. Så han åker till Italien. Och han börjar missionera. Och det är klanstrider överallt mellan de olika städerna och de olika släkterna. Det är vendetta. När man har gjort någonting mot en familj måste den andra familjen hämnas. Och så står det beskrivet om Franciscus av Assisi. Att man kunde tala, predika i flera timmar i sträck. Och människor kom från mängder av olika håll för att lyssna, för att det var kraft i hans ord. Det står så här: hela hans tal var avsett att utplåna fiendskapen och skapa fred. Hans tunika var smutsig, hans person anspråkslös och ansiktet var långt ifrån vackert. Ändå gav Gud sådan kraft åt dessa ord att många fraktioner av adeln, bland vilka den våldsamma vreden från gamla fejder hade rasat med mycket blodsutgjutelse, blev till försoning. Och så står det beskrivet om hur de här släkterna som hade avskytt och hatat varandra och som ville döda varandra började gå till varandra, omfamna varandra och istället kyssa varandra med den bibliska fredskyssen. Och så vidare står det beskrivet att människor kom till de här enkla munkarna och lyssnade till dem, inte för deras vackra ord, inte för att de hade fina kläder, utan för att där de var, där var Guds kraft närvarande. Där de kom så blev människor helade. Och när man bad om någonting i Guds namn så hände det. Och så står det att när de hade bett tillsammans med de här munkarna för att det skulle börja regna, Så slutade torkan och himlen öppnades och det började regna där de fanns. När man läser Bibeln, när man läser de här enkla, enkla texterna och hur man gav sitt hjärta åt Herren, så har vi gång på gång genom historien sett att när man lever det livet så svarar Gud med sin närvaro och sin kraft. Vi vill inte ha vackra kyrkobyggnader. Vi behöver inga fina psalmböcker. Vi behöver ingen kyrkoskatt på det sättet vi liksom talar om att vi har en fin sångskatt. Vi behöver Guds kraft. Vi behöver ett liv som talar och lever ut den texten. Vi behöver det här och nu. Så att inte vi blir en Eli som blockar vägen för andra. Utan att vi blir en Johannesrörelse som banar väg för Guds rike hit. Jag läste för 3 veckor sedan, 4 veckor kanske, 2 månader sedan, jag kommer inte ihåg. I Dagen en artikel om unga i Sverige som mer än tidigare längtar efter Gud. Jesus ska tydligen vara den trendigaste personen 2025. Kan vi vara en plats där de hittar hem? Kan vi vara en församling som visar den tro som vi läser om? Vi går till den tredje delen. Vad hände när man levde enligt de här 4 delarna och gjorde det med Guds fruktan och med iver och hängivenhet? För det första står det, så fick de glädje. Och så visade det sig att när Lukas talar om glädje, så vid 6 av 8 tillfällen så hänger det tillsammans med gemenskap och tillbedjan. Alltså, var tänker Lukas att våran glädje finns? Jo, våran innersta, djupaste glädje hänger samman med att vi möts tillsammans i tillbedjan. Det skapar glädje. Vill du bli glad? Lyft dina händer tillsammans med andra människor i den här församlingen eller runt omkring dig och tillbe Herren. Där finns källan till liv, källan till glädje i att vi får leva i tillbedjan. Den andra delen handlar om att när de levde detta livet, så står det, då kom människor till tro och då ökade skaran av lärjungarna varje dag. Varför då? Inte för att de står att de gick ut på gatorna och talade om, vilket jag tror att de ändå gjorde också. Utan det handlade om att människor såg hur det inre livet i församlingen var. Johannes skriver, ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska ni också älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. När vi lever i apostolisk tro, i en varm gemenskap, när vi lever i brödsbrytelse och när vi ber tillsammans, när vi lyfter våra händerna, då fylls vi av glädje. Men människor kommer också se den kärleken som vi har, och det kommer göra att de strömmar till. John Stott säger att kyrkan i apostlagärningarna, det är en lärande kyrka, det är en älskande kyrka, det är en tillbedjande kyrka och det är en evangeliserande kyrka. Det är värt att ta en gång till. Det är en lärande kyrka, en älskande kyrka, en tillbedjande kyrka och en evangeliserande kyrka. Där evangeliet förkunnas genom vilka vi har blivit genom bordet som för oss tillsammans, har vi blivit ett nytt folk som älskar varandra. Lukas vill understryka att favören gentemot samhället har med det interna livet att göra. Det här handlar inte om att du blir frälst genom att du förstår att Jesus är Guds son. Det här handlar om att du blir frälst och också då inser att du kan leva ett liv som är djupare än det du hade tidigare. Ett liv som är svaret på det som väldigt många människor i alla tider har längtat efter. Vi som kyrka har ett uppdrag att leva för att älska Kristus och låta den kärleken förvandla våra liv och förvandla vår gemenskap så att det också kan förvandla det samhälle där vi finns som en del av. Låt det vara vår bön, att vi får bereda plats för Herren och andra människor mitt ibland oss. Herre Jesus Kristus, tackar dig för den här texten som har fått inspirera troende i alla tider. Ett evangelium om dig som får bli praktiskt och som får leva i våra liv. Herre, det finns så mycket annat som vill kalla oss bort. Ett samhälle som tänker, var inte så radikal. Ett samhälle som säger, var inte så där kristen som vissa andra är. Utan var det lite lagom. Men när den här texten möter oss så inser vi att vi behöver ha Gud till Herre i våra liv. Att vi behöver ha honom som vårt riktmärke. Därför vi kan inte tjäna både Gud och den här världen. Herre, vi ber dig, föd i oss någonting nytt. En känsla på insidan. Som får bli till kärlek till den här världen. Låt oss inte bli några som sätter hinder i vägen för dig. Utan som öppnar vägen för andra människor att också se vem du är. Herre, vi ber dig, kom och tala liv in i oss. Låt oss få se apostlagärningarnas kristendom och den typen av församling växa här i våran tid. Herre, vi ber dig om din kraft där vi finns. Vi ber om ditt liv där vi finns. Vi ber dig om under och tecken. Men vi ber dig om framför allt om den djupa, varma, passionerade tron inifrån och ut. Att den ska få bli del av vilka vi är idag. I Jesu namn. Amen.